Epilog. Svaret. Mannen stannade bara tillräckligt länge för att vila handen mot bärstolens dörr och var försvunnen igen så snart Feilion tagit papperslappen från hans fingrar. Hennes knackning fick de båda bärarna att börja gå igen nästan innan mannen i Terracin-palatsets livré hunnit försvinna ut i torgets vimmel. Det fanns bara ett enda ord på den lilla pappersbiten. Borta. Hon knycklade ihop pappret i handen. På något sätt hade de lyckats slinka ut igen utan att hennes underlydande i palatset sett någonting. Månader av ganglöst sökande hade övertygat henne om att det inte fanns någon gömma med Cheer and Greeler här, vad en Mogadin trodde. Hon hade till och med övervägt att ställa en vis kvinna eller två under förhör. Kanske visste någon av dem var gömman fanns, om den existerade. Och kanske kunde hästar flyga. Allt som höll henne kvar i denna gräsliga stad var det enkla faktum att när någon av de utvalda gav en befallning så lydde man den tills den ändrades. Allt annat var en kort väg till en plågsam död. Men om Elaine och Ninive var här, de hade förstört allting i Tanshiko. Oavsett om de var fullvärdiga systrar eller ej, hur orimligt det än verkade, kunde inte Feilion ta deras uppdykande som ett sammanträffande. Kanske fanns det en gömma. För första gången var hon glad att Mogadin inte hade visat henne någon som helst uppmärksamhet sedan Feilion fått sina order i Amadicia för flera månader sedan. Hon hade upplevt det som att bli lämnad åt sitt öde. Men ännu kunde det förvandlas till en möjlighet att vinna en högre ställning hos de utvalda. Ännu kunde Elaine och Ninive leda henne till gömman. Och om de inte gjorde det, om det inte fanns någon gömma. Mogadin hade verkat äga ett visst intresse för Elaine och Ninive själva. Att överlämna dem skulle säkerligen vara bättre än några obefintliga Cheer and Greeler. Hon lutade sig bakåt och lät sig gungas av bärstolens rörelser. Hon avskydde sannligen denna stad. Hon hade kommit hit som rymling under sin novistid, men kanske skulle hennes besök trots allt få ett trevligt slut. Harrod satt i sitt arbetsrum. Han kikade just ner i sin pipa och undrade om han hade något elddom till hands när Golamen klämde sig in under dörren. Även om Fell hade varit uppmärksam hade han naturligtvis inte trott på vad han såg. Och med en golam väl in i rummet skulle få män ha någon chans. När Adrian en stund senare kom till Fells rum stirrade hon förskräckt på det som låg i en inte alltför prydlig hög invid bordet. Det tog en stund innan hon begrep vad det var och när hon gjorde det svimmade hon innan hon hunnit skrika. Hur många gånger hon än hört talas om hur någon blivit sliten i stycken hade hon aldrig sett resultatet i verkligheten. På kullens krön vände ryttaren sin häst för att kasta en sista blick tillbaka mot Ibordar vars byggnader lyste i solen. En bra stad att plundra och att döma av vad han lärt sig om lokalbefolkningen skulle de göra motstånd så blodet skulle ge sin tillåtelse till plundring. De skulle göra motstånd men han hoppades att de andra ögonen förde med sig uppgifter om samma oenighet som han hade sett tecken på. Motståndet skulle inte vara länge i ett land där den så kallade drottningen bara regerade över en ynklig jordplätt. Och tillsammans med det andra bådade detta mycket gott. Han vände hästen igen och red västerut. Vem visste? Kanske hade det mannen på värdshuset sagt varit ett förebud. Kanske skulle tiden för återkomsten snart vara inne. Och kanske skulle de 9 månarnas dotter komma med den. Det skulle onekligen vara det starkaste förebud om seger som kunde tänkas. Det var natt. Mogedin låg på rygg i det lilla enskilda tält som hon fått i egenskap av en av den ämelintronandes personliga tjänare. Ibland skar hon tänder, men så snart hon märkte det tvingade hon sig att sluta igen. Hon var högst medveten om Erdamons snäva halsband runt sin hals. Egwene Alvear var hårdare än Elaine och Ninive hade varit. Hon tolererade mindre och krävde mer. Och när hon lät Schwern eller Lin få armbandet, särskilt Schwern, Mogrin rös. Det måste vara så det skulle ha blivit om Brigitte burit armbandet. Tältfliken drogs åt sidan. Mot det knappa månskenet såg hon nätt och jämt en kvinna avteckna sig på väg in. Vem är du? Frågade Mogrin barskt. När de skickade efter henne på natten bar den som hämtade henne alltid en lykta. Kalla mig Arangar, Mogedin, sa en road röst och ett litet ljus tändes i tältet. När Mogedin hörde sitt sanna namn uttalas fastnade hennes tunga mot gommen. Här betydde det namnet döden. Hon kämpade för att kunna prata, säga att hon hette Marigan. Men så blev hon plötsligt på allvar varse vad det var för ljus. Ett litet vitt, glödande klot som svävade i luften och avgav ett blekt sken. Med Erdamon på sig kunde hon inte göra mer än att tänka på Sidar utan tillåtelse. Men hon kunde fortfarande känna när någon ledde den kvinnliga delen av kraften, se flödena vävas samman. Den här gången kände hon ingenting, såg ingenting. Bara en liten kula av ljus. Hon stirrade på kvinnan som hade kallat sig för Arangar. Och nu kände hon igen henne. Halima, tänkte hon. Sekreterare till en av systrarna, om hon inte tog fel. Men utan tvekan en kvinna. Även om hon såg ut som om hon formgivits av en man. En kvinna. Men ljusklotet måste vara skapat med Sidin. Vem är du? Hennes röst skälvde en aning, men hon var förvånad över att den ändå var så pass stadig. Kvinnan log mot henne, ett mycket roat leende, och slog sig ned bredvid bädden. Det sa jag ju, Mogedin. Jag heter Arangar. Det namnet kommer du att lära dig i framtiden. Om du har tur. Lyssna nu noga på vad jag säger och fråga inte mer. Jag ska tala om vad du behöver veta. Jag ska strax ta av dig ditt vackra halsband. När jag gjort det ska du försvinna lika snabbt och tyst som Logan. Om inte kommer du att dö här. Och det vore synd och skam, för du är kallad till Shaul Gul just i natt. Mogedin fuktade läpparna. Kallad till Shaul Gul. Det kunde betyda antingen en evighet i domesvalget, odödlighet som härskar över världen, eller vad som helst däremellan. Utsikten var inte stor att hon skulle bli utnämnd till Neblis. Inte om mörkrets furste visste tillräckligt mycket om hur hon tillbringat de senaste månaderna för att skicka någon att befria henne. Inte desto mindre var det en kallelse som hon inte kunde underlåta att hörsamma. Och det innebar åtminstone ett slut på slaveriet under Erdamon. Ja, ta bort den. Jag ger mig omedelbart av. Det skulle ändå inte tjäna någonting till att dröja. Hon var starkare än någon av kvinnorna i lägret. Men hon tänkte inte ge en cirkel på 13 någon möjlighet att komma åt henne. Jag trodde att du skulle se det så, sa Halima. Eller Arangar, med ett lågt, fylligt skratt. Hon rörde vid halsbandet och ryckte till lite grann. Än en gång undrade Mogedin över denna kvinna som tydligen kunde leda Sidin och som skadades, om än aldrig så lite, av någonting som bara borde kunna skada en man som kunde leda kraften. Sen var plötsligt halsbandet borta från hennes hals och kvinnan stoppade hastigt ner det i sin bältespåse. Ge dig av, Mogadin. Ge dig av genast. När Egwene hann fram till tältet och stack in huvudet och sin lykta hittade hon bara orediga filtar. Hon drog sig långsamt ut. Moder, sa Kesa bakom henne. Ni borde inte vistas ute i nattluften. Nattluft är dålig luft. Om ni ville träffa Marigan kunde jag ha hämtat henne. Egwene såg sig omkring. Hon hade känt hur halsbandet öppnats. Känt stynget av smärta som innebar att en man med förmågan att leda kraften hade nuddat det. De flesta i lägret sov redan, men en del satt fortfarande runt lägereldarna utanför sina tält. En del av dem på ganska nära håll. Det skulle kanske gå att utröna vilken man som kommit till Marigans tält. Jag tror att hon har rymt, Kesa, sa hon. Kesas ilskna muttrande över kvinnor som lämnade sina matmödrar följde henne tillbaka till hennes eget tält. Det kunde inte ha varit Logan. Eller kunde det? Han skulle aldrig ha kommit tillbaka. Kunde inte ha vetat. Kunde han inte? Demandred knäböjde i domesvalget. Och för en gång skull brydde han sig inte om att Shaidar Haran betraktade hans darrande kropp med sin ögonlösa, oberörda blick. Har jag inte skött mig bra, store furste? Demandreds huvud fylldes av mörkrets furstes skratt. Det ofläckade tornet rämnar och böjer knä inför det förgätna tecknet. Haven rasar och osedda samlas stormens moln. Bortom horisonten växer sig dolda eldar stora och ormar gömmer sig vid deras barm. Det som var upphöjt störtas ned. Det som var störtat höjes upp. Ordningen brinner för att bana väg för honom. Drakprofetian i översättning av Georad Manyard, ståthållare för provinsen Andor under storkonungen Arthur Pendrag Tanrill.